Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream, my four little children, one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkomna till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig Per Fjärdinby. Det jag tänkte jag skulle bryta av lite grann från den pågående serien om medborgarrättskampen och istället köra lite grann om de politiska partiernas historia, en liten sommarserie eller en liten fördjupningsserie som jag tänkte jag kunde släppa så här över sommaren, se om jag kanske släpper flera eller alla avsnitt i en klump kanske eller någonting sånt där. Och jag tänkte där, för en av de vanligaste frågorna som jag har fått på mejl och kommentarer och sånt där, det är ju lite grann det här kring politiska partier. Varför finns det bara två partier? Eller hur kommer det sig till exempel att Södern gick ifrån att vara helt demokratiskt till helt republikanskt? Också lite grann, man har pratat mycket om tidigare USAs historia, så det finns ett republikanskt parti, är det samma som det nuvarande republikanska partiet, vilket det absolut inte är till exempel då. Så att finns ju mycket historiska begrepp att reda ut när det gäller partierna i politiska historien så att säga. Så jag tänkte jag skulle försöka reda ut de här begreppen och förklara lite och berätta om de här olika partierna som har funnits men som har gått lite grann i graven och då framförallt också fokusera på de nuvarande partierna då, Demokraterna och Republikanerna som också anpassar sig väldigt mycket utifrån tiden och absolut inte är samma parti som det var innan utifrån olika perioder. Då. Och ibland delar man ju in de olika tidsperioderna i amerikansk politisk historia utifrån hur partierna har fungerat och vilka partier det har varit då, så att säga. Och brukar man benämna det som första partisystemet, andra partisystemet och så vidare, till dagens då sjätte partisystem. Så jag tänkte köra ett avsnitt per system då, med ett inledande också lite grann kring vad man tänkte på när konstitutionen skrevs kring partier, och ett avslutande med lite sammanfattning och lite röda trådar fram till dagens situation med där vi är idag med Demokraterna och Republikanerna. Så att vi kör på det. Idag är ju partier en självklar och, ska man säga, naturlig del av det amerikanska politiska systemet då. Och faktum är att USA också har det äldsta kontinuerliga partisystemet i världen. Demokraterna anses vara världens äldsta fortfarande aktiva liksom politiska parti. Och Republikanerna räknas som världens tredje äldsta. Och båda de här partierna var ju etablerade till exempel innan vi i Sverige ens hade avskaffat då ståndsriksdagen. Och det är ju lätt att dra slutsats att det är två partier i USA som alltid funnits och alltid stått för samma sak. Men där kan man ju säga att ingenting kan vara längre från sanningen än där då. För det första så har det ju funnits andra partier än Demokraterna och Republikanerna från början. Och de har också haft många utmanare i form av tredje partier som också har påverkat den politiska processen på många sätt. Och de här två partierna har också förändrats väldigt mycket över tid då, rent ideologiskt, och vilka som röstar på dem och vilka intressen man tar tillvara och var i landet regionalt man har varit stark eller inte då, så att säga, stad och landsbygd och liknande. Så en häpnadsväckande aspekt är ju den här kontinuiteten. En annan är ju att trots den här långa kontinuiteten så ekar det också väldigt tomt om hur partier ska fungera om man kikar tillbaka i det amerikanska systemet. Och USA är i grunden vid sin skapelse ett system som är byggt för att man faktiskt inte alls ska ha politiska partier. Snarare tvärtom, man såg det som en väldigt stor fara ifall partier uppstod och gjorde snarare sitt bästa för att hindra att partierna uppstod då. Så jag tänkte därför får vi ta vår liksom utgångspunkt då kring det här med partier då. Och tittar man på den tidiga amerikanska historien då, alltså redan det koloniala arvet då, så redan under den koloniala perioden så fanns ju en hel del partiliknande grupper då, speciellt i de mellersta kolonierna Pennsylvania och New York då. I Pennsylvania så fanns det en ständig kamp mellan de som var lojala till kolonins ägare i form av familjen Penn då, och en opposition ledd av bland annat Benjamin Franklin som ville göra Pennsylvania till en kronkoloni då. Det finns också mycket etniska grupper i Pennsylvania då, med skottar och tyskar och engelska kolonister som också skapar en viss dynamik där då. Och samma sak är det ju i New York då. Där fanns också massa grupper som oftast var förknippade med de starka ledande familjerna i kolonin då. Men som också hade en inslag av en splittring som uppstod redan under 1600-talet under det kallas Leislers uppror då. Och arvet hos vissa familjer var ju starkt, hade ju också starka band till de här nederländska ättlingarna eftersom New York var en holländsk koloni då. Så att det är ju kolonier som har liksom någon form av maktkamp av några partiliknande grupper redan tidigt då. Och detsamma gäller ju Massachusetts då, framförallt Boston och några av de större städerna som Salem, så har man ju då starka grupper som står för handelsintresset medan man då har en opposition ute på landsbygden. Och i Virginia så finns det ju ett antal stora släkter och en viss regional uppdelning mellan var plantagerna ligger så att säga då. Och på den här tiden så kallar man oftast då alltså allt som liknar någon form av partiliknande grupper eller liksom koalitioner, så kallar man det oftast för fraktioner, var det ordet man använde. Och det var ju någonting man inte tyckte egentligen hörde hemma i politiken. Man ansåg att fraktioner av olika slag skapar en onödig splittring och eskalerar problem så att det försvårar möjligheten att arbeta för folkets bästa då. Så att det här koloniala arvet var ju ett arv då, med lite negativ klang när man såg hur det hade varit en maktkamp mellan olika grupper då. Det andra arvet kom ju också från moderlandet England, då, eller Storbritannien, där ju egentligen de första engelska partierna formades redan på 1600-talet kring splittringen över parlamentets roll i förhållande till monarkens roll. Då. Och de som stöttade parlamentets roll och ville ha en svagare kungamakt skulle ju så småningom anta namnet Whigs som då parti, och de royalister som stödde en stark kungamakt och makt och aristokratins inflytande tog sig namnet Tories då. När kolonierna bryter sig loss från Storbritannien och försvarar sig självständiga, så använder man de här begreppen och det som idag brukar kallas för patrioter, då som var för amerikansk självständighet kallas för Whigs, och de som var lojalister eller vill vara kvar i brittiska imperiet kallas ju för Tories. Så här ärver man ju ner det här Whigs och Tories begreppet då. Men kolonisterna i de nordamerikanska kolonierna hade också lärt sig många läxor kring hur farligt det kunde vara med partier genom att följa då utvecklingen i moderlandet Storbritannien då. För där har man ju inte nog med att man då utkämpar ett inbördeskrig på 1600-talet då. Så många ansåg ju att det politiska spelet då med olika koalitioner och liksom regeringschefer som ska ha stöttning av kungen då är en viktig faktor i liksom den bristande förståelsen för kolonierna och det som leder fram till koloniens frigörelse under amerikanska revolutionen. Så att man har ju liksom då ett arv där man tycker att fraktioner eller partier är någonting som inte alls är önskvärt. Så när man då skapar USA och frigör sig för att skapa sin egen nation, så tar man ju med sig det här arvet. Att idealet är att partiet liksom är, partier är av ondo. Och det politiska systemet vill man då utforma på ett sätt så att de klokaste och bästa männen i samhället skulle hamna i institutionerna för att kunna debattera och bestämma och verkställa allmänhetens bästa då. Inte partipolitiska grupper då. Begrepp som man utgår från är då frihet, dygd och sen då det allmännas bästa då. Det som kallas för liberty, virtue and the common good. Med frihet menar man ju att de som ska vara engagerade i politiken måste ha viss egendom eller på något som gör att man inte så lätt kan påverkas då. Har man den här friheten, är man en dygdig och vis man, så kan man också höja sig och se till det allmännas bästa. Och då kommer man att fatta bra politiska beslut. Däremot om man är en fattig, jordlös person och blir politiker, så kan man som person lätt bli då korrupt, tänker man, genom att låta sig mutas då. Och det här gör ju till exempel att man, när man skapar USA, så gör man en republik, inte en demokrati. Man vill inte att alla ska ha inflytande eller kunna bli valda då, så att säga, utan det är bara de självägande bönderna som är självständiga och har frihet då. Och med dygd menar man ju att det viktigaste för politiken är att man ska vara en rättskaffens man. Att man har bra omdöme, har bra karaktär och har möjlighet att se olika perspektiv då. Och med det sista begreppet common good så menar man att politiken skulle vara till för samhället i stort. Inte ut ett slags modernt välfärdsperspektiv eller rättvisa, utan mer bara att man inte jobbar för enskilda gruppers bästa. Att man är så att säga immun mot lobbying och särintresse då. Själva ordet parti kommer ju från liksom då delpart, och den nationens grundare ville sätta fokus på var istället helheten då, alla delar eller alla parter. Det är därför man då pratar om the common good, och då blir ju liksom då ett parti som bara vill göra det bästa för viss grupp, det blir liksom då av ondo. Så de ledande männen då, samhällets kloka män, det är de som ska styra landet, och politiska partier är därmed någonting som inte alls är önskvärt, någonting som är av ondo, som inte på något vis kan leda till något gott. Om partier får styra så kommer det uppstå korruption och särintressen och splittring, anser de flesta av de här revolutionärerna som skapar USA då. Och resultatet av det här synsättet innebär ju att när man skriver en ny konstitution för USA då 1787, den som man fortfarande då lever utifrån då, så anstränger sig då de här så kallade founding fathers för att försöka hindra partier så mycket det bara går då. Så många av revolutionärerna och grundlagsfäderna menar att människor har då en naturlig tendens att se till sig själva egoistiskt, och att det leder till korruption, och därför måste hela systemet byggas upp för att förhindra just detta då. Så partier nämner man inte alls i konstitutionen med alltså uppsåt, med vilja, utan hela systemet byggs istället upp för att fungera utan partier då. Och tanken med just maktdelningen och sådana som kallas checks and balances då, att de olika institutionerna har viss påverkan på varandra och kan kontrollera varandra, det är ju någonting som då ska hindra olika grupper eller partier från att dominera då. Och folk och delstater representeras av sina främsta män då, statsmän som ser till hela staten, att det är inte de populäraste männen som ska styra, utan det är de lämpligaste männen som ska styra då. Och en vanlig kritik mot den här nya konstitutionen 1787 var ju att själva idén med en republik som är så stor som USA skulle bli då ohanterlig. Men James Madison kontrar till exempel i den här skrifterna som han skriver tillsammans med John Jay och Alexander Hamilton då, The Federalist Papers. Så i en sån Federalist Paper nummer 10 som då är olika skrifter som ska försvara konstitutionen och argumentera för den, så menar James Madison på att själva storleken på republiken i sig skulle hindra då partier och fraktioner att uppstå, som skulle då kunna dominera på nationell eller federal nivå. Han menar liksom att särintressena är så, det finns så mycket olika lokala särintressen, regioner och skärningar på det hela, så att det här gör ju att liksom att både maktdelningen och olika institutioner plus det här med federal, delstatlig och lokal nivå kommer att hindra då att grupper kan skaffa sig då en helhetsmakt över hela landet och på nationell nivå, så att säga. Och här bygger ju mycket på liksom dåtidens begränsning i kommunikation och så vidare, så att säga. Så redan från start så är ju alltså politiska partier någonting som inte alls är önskvärt i USA, något man hoppas inte ska uppstå då. Och det tydligaste spåret av det är ju just konstitutionen då. Amerikaner skryter ju gärna med att man är en konstitutionell republik där konstitutionen är grunden då. Det är ju nästan som en helig dyrkan i vissa fall då. Men man brukar säga det också att USA är grundat som en idé och inte utifrån en nation i sig då, ett folk i sig då. Och då är det ju konstitutionen som man gärna vidhåller och sätter fram som det man ska vara lojal mot då. Och alla de här grundläggande institutioner och begreppen för USA finns ju beskrivna i konstitutionen, oftast om kongressen och presidenten och högsta domstolen och viktiga principer inskrivna som maktdelning och federalism alltså. Men ändå finns det alltså i konstitutionen inte ett enda ord och ingen referens, inte ens någon antydan till partier på något sätt då. Och den här avsaknaden är ju då högst medveten. De som skrev den här grundlagen var ju oense i väldigt många frågor, men en fråga som var totalt överens i var ju att ingen önskade sig politiska partier då, så man försöker skapa en stat som hindrar eller försvårar för politiska partier att uppstå då. Sen inser man att det inte går att hindra partier från att uppstå, men grundinställningen är att partier i många fall inte är något positivt, utan man ser det som någonting som är nödvändigt ont. Och partier ska ju, även om de uppstår, då, kunna hindras och försvinna på grund av alla de här checks and balances då. Och partier, även fortfarande än idag, har ju inte riktigt alltid kunnat tvätta bort den negativa stämpeln och den här misstänksamheten som grundarna gav dem då.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så tittar man då på arvet än idag från det här resonemanget, så är det ju faktum det att synen att partier är något nödvändigt ont, det är ju något som på många sätt faktiskt lever kvar än idag då. När man säger just det uttrycket party politics, så har det ju vanligtvis en slags negativ eller nedsättande ton när man pratar om partipolitik som något negativt som leder till strider och korruption, dödläge, oflexibilitet och så vidare. Och det är fortfarande lite fint att försöka resa sig över bittra partistrider, som när Obama eller Biden försöker hitta vägar och bringa samman kongressens ledamöter, eller att hitta så kallade bipartisan solutions, så anser det vara något fint då. Och det kan vara styrka att hävda att man liksom kan trotsa sitt eget parti, till exempel som John McCain ofta gjorde då, att han vidhåller att han kan fatta självständiga, visa beslut, han behöver inte liksom följa en partipiska då. Och många, både väljare och politiker, lyfter gärna fram att de är oberoende eller inte en del av något av de stora partierna. Där har vi ju till exempel Bernie Sanders som ett modernt exempel, som inte egentligen var en demokrat, även om han försökte bli demokraternas presidentkandidat. Ett annat relativt modernt exempel är Michael Bloomberg. Hur han agerar som borgmästare i New York 2002, han försöker driva igenom en reform att stadens val helt enkelt ska vara då non-partisan. Att kandidatens partitillhörighet inte skulle stå på valsedlar, att det skulle vara liksom som ett enda stort primärval så att säga innan valet i sig då. Och han motiverade hela med ord som hade kunnat fungera då för 100 eller till och med 200 år sedan tidigare. Då. Han menade att partiernas primärval gav politiska bossar och en liten skara väljare makt och att väljarna ska kunna fokusera på kandidaten och inte partiet kandidaten representerar, så att säga. Sen hade ju Bloomberg praktiska orsaker till att driva igenom förändrade valet, som han efter att ha övergett demokraterna då blivit vald som republikan, men väljarna i New York generellt var demokrater och ett val utan partibeteckning skulle ju naturligtvis öka chansen att bli omvald för honom då. Så man kan ju se förslaget som ohederligt, men oavsett om man ser det som lite lömskt och ohederligt så slår det ju an en ton och en tradition i resonemanget som både han och många före honom då har haft när det gäller partier då. En kandidat som inte är speciellt förknippad med ett parti är ju ibland en tillgång, något som tilltalar folk mer än etablerade politiker. Amerikaner har ju till exempel haft en särskild vurm för militärer som kandiderar, och det visar ju inte minst valen av presidenter som Andrew Jackson och William Harrison, Zachary Taylor, och Ulysses Grant, Rutherford B. Hayes, Dwight Eisenhower. Det finns väldigt många då, som har varit militära hjältar och sen blir då till exempel presidenter. Och i flera fall så besegrar de här militärhjältarna då slipade och erfarna politiker, som till exempel när Harrison besegrar Van Buren och när Grant besegrar Horatio Seymour, så är det ju liksom då en utanförskap, en militär som kommer in och besegrar en etablerad politiker då. Så det här negativa sättet att beskriva partier som något misstänkt som på sin höjd är något nödvändigt är liksom nästan lika gammalt som den amerikanska republiken i sig då, så att säga. Så det är ett väldigt negativt arv som det amerikanska partisystemet är uppbyggt på. Börjar liksom som ett slags vackert ideal då. Och med facit i hand kan man ju fundera på om nationens grundare var lite lätt naiva. Alltså det hade ju funnits partiliknande grupper i de flesta kolonier innan revolutionen, och revolutionen i sig skapade ju snabbt olika falanger då. Först skiljelinjen med de som ville skiljas från Storbritannien, lojalister, och de som önskade en revolution och självständighet i form av radikala patrioter då. Och även under revolutionen så uppstod ju grupper då som inte kunde komma överens om hur radikal eller hur konservativ som revolutionen skulle vara då. Framförallt uppstod det ju också en skiljelinje sen mellan vart man ska dra gränsen mellan den nationella makten och de enskilda delstaternas suveränitet då. Och till och med under ratificeringsdebatterna som avgör om konstitutionen ska ratificeras och trädas i kraft eller inte, så uppstår det ju två grupper som verkligen då är en försmak till det första partisystemet då. Skiljelinjen mellan federalister, alltså de som vill ha den nya konstitutionen, och antifederalister, de som inte vill ha den eller vill förändra förslaget. Så ironiskt nog så finns det ju en försmak på vad som komma skall, och väldigt många av de här antifederalisterna hamnar exempelvis i det politiska parti som blir en opposition mot George Washington då. Och inkluderar ju framtida presidenter som Thomas Jefferson och James Monroe, som inte var så förtjusta i hur konstitutionen hade utformats överhuvudtaget då, så att säga. Så en slags partipolitisk ideologisk skillnad fanns ju redan under revolutionen, men systemet är uppbyggt på idealet att partierna inte ska finnas. Fördelen är ju att man inte kan backa tillbaka till konstitutionen för att förstå hur partisystemet fungerar, vilket man ju gör i många andra fall då. Men till de här grundlagsfädernas stora förtret så uppstår ju partier ganska snabbt, och konstitutionen hinner knappt träda i kraft med Washington som första president. Redan i slutet av hans första presidentperiod uppstår ju en splittring i Washingtons administration då. Så partier kommer ju relativt snabbt då. Så man kan ju fundera, hade de här grundlagsfäderna eller de här revolutionärerna fel i sin övertygelse? Var de liksom naiva då? Och där kan man väl säga lite både ja och nej. De hade ju definitivt fel i att själva systemet med maktdelning, checks and balances och federalism på olika nivåer, att det här komplicerade systemet skulle hindra partier att uppstå. Det är ju nästan tvärtom då, partier visar sig nästan nödvändiga för att kunna samordna och koordinera politiken mellan de här olika funktionerna och nivåerna i det politiska systemet. Så kort och gott, när det gäller den biten så var de ju naiva och egentligen helt ute och cyklade då, kan man säga. Tittar man på vad James Madison säger, så hade han ju också fel i att landets olika delar och intressen var så olika att det aldrig skulle kunna uppstå regionala partier då. Han tänker sig att frågor går så kors och tvärs liksom med olika intressen så att det inte kan uppstå då. Men det är just när nationella partier bryter samman efter att de har uppstått då, och att partisystemet blir just lite mindre och regionalt. Det är då landet faktiskt splittras till exempel då, i ett inbördeskrig. Så att när ett parti så att säga står i nordstaterna och ett parti i sydstaterna, så går det inte att hålla ihop systemet längre. Så att där hade ju nationella partier snarare svetsat samman systemet. Så det här är väl ytterligare lite grann att man får baka av som ett litet feltänk i grundlagsvärdena då. Man kan ju också säga att de underskattade behovet av att ha partier i opposition också. En opposition som liksom kan kontrollera och begränsa den grupp som har makten. Där hade ju partier verkligen kunnat fungera som ytterligare då en slags check and balance i systemet då. Man hade ju rätt så att säga i grundlagsvärdena i att makt kan korrumpera, men man tänkte kanske inte på att just partier kan ha en funktion för att motverka samma korruption då. Så här får man väl ge dem delvis rätt och delvis fel kan man säga. De hade ju emellertid rätt i att om det saknas något gemensamt nationellt intresse som liksom alla står bakom för det allmännas bästa, så blir systemet lite hotat. Kan man inte komma överens över partigränser för landets bästa när det gäller till exempel utrikespolitik eller till exempel budget som ju på senare tid har lett till sådana här federala nedstängningar och så vidare, så blir det ju förödande och ett skadligt dödläge. Så här får man ju ändå ge dem rätt i att man, det är viktigt för politiken att man också ska kunna förhandla och resa sig över då systemet och hitta så kallade bipartisan solutions. Så att det är väl lite ett blandat facit där. Det överväger på att man faktiskt tänkte lite fel när man skapar systemet. Men det finns alltså ett negativt arv kring politiska partier. Och det var ingenting man tänkte sig skulle finnas i det amerikanska systemet från första början. Men som vi sa då, de första partierna uppstår ju ganska snabbt. Och därmed kommer vi prata om det första partisystemet. Men det tar vi i nästa avsnitt. Hej då!
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to OSEAMalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.